Vi fortsätter vår läsning från första Petrus brev och vi ska stanna inför några versar i slutet av kapitel 3 och i början av kapitel 4. Men vi läser för sammanhangets skull från första Petrus brev 3 och 18 till första Petrus brev 4 och 6. Så led också Kristus era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen, men levande gjord genom anden. I anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset, för dem som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, 8 själar, frälsta genom vattnet. Efter denna förebild frälser nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter blivit underställda honom. När nu Kristus har fått lida till kroppen, ska också ni beväpna er med samma sinne. Den som har fått lida till kroppen har slutat med att synda, så att han resten av tiden här i sin kropp inte längre lever efter människors begär, utan efter Guds vilja. Länge nog har ni levt som hedningarna vill, i orger, begär, fylleri, supkalas, vilda fester och förbjudna avgudakulter. Därför blir de förvånade och hånar er när ni inte längre följer med och kastar er ut i samma ström av utsvävningar. Men de ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. Det var därför evangeliet förkunnades också för dem som nu är döda, för att de skulle dömas till kroppen så som människor döms, men leva i anden så som Gud lever. Så långt läsningen av Guds eget dyrbara, ofelbara ord. Och vi vet att han ska lägga sin välsignelse till det på våra hjärtan. Amen. Det är framförallt då från vers 21 som vi ska stanna upp. När Petrus säger, efter denna förebild, efter bilden av att 8 själar blev frälsta genom vattnet när arken byggdes under Noas dagar, efter denna förebild frälser nu dopet er. Så vi kan alltså se att vattnet i syndafloden på Noas tid ses som en bild på den kristnes dop. Det är alltså inte det andliga dopet här som avses, utan vattendopet som i sin tur är en bild på det andliga dopet. Lägg märke till de många parallellerna som finns mellan floden och dopet till Kristus. Noa och hans husfolk blev räddade ur en förtryckarkultur. Och vi kan också se hur de kristna på Petrus tid blev räddade ut ur en förtryckarkultur, ur den romerska kejsarmakten. Och vi kan också se hur kristna ur alla tider har blivit räddade ur förtryckarkulturer med antikristliga ledare. För det andra så blev han räddad ur en undergångskultur, en kultur som gick mot sin undergång. Han blev räddad ifrån synden. Han blev räddad ifrån domen. Han blev också benådad i domen. Och han blev gömd i arken. Precis som vi göms i Kristus när vi blir frälsta. Han blev lyft över fördärvet. Där får vattnet stå som symbol för fördärvet. Men arken lyfte över allt detta. På samma sätt som en kristen lyfts över fördärvet när hon kommer till tro på sin frälsare. Han kom i förbund med Gud. Och förbundstecknet var ju regnbågen som sattes i skyn. Han blev förenad med Guds folk. De var ju ett husfolk, en familj i arken. Det fanns ett enda fönster och det fönstret uppåt. Och de var på väg mot en ny värld. Så det finns alltså oerhört många paralleller mellan det som hände med Noah och hans husfolk och det som händer med en människa när hon blir kristen i sitt hjärta. Hon blir räddad från synd, från dom, göms i arken, lyfts över fördärvet, kommer i förbund med Gud, förenas med Guds folk, har ett fönster uppåt, alltså bönens möjlighet, och är på väg mot en ny värld. Så det är inte så konstigt att Petrus använder bilden av Noas räddning i syndafloden för att också visa vad som sker när en människa blir frälst och döpt till Kristus. Den kände teologen John Stott, han skriver så här: måhända ställs frågan varför, om dopet i sig själv inte tilldelar den nåd som det betecknar, inte endast rätten till den. Bibeln och The Prayer Book ibland talar om dopet som om det gjorde det. Och Stott han skriver: jag har redan refererat till uttryck som döpta till Kristus. Alla som blivit döpta till Kristus har iklätt sig Kristus. Och dopet frälser oss. Och detta barn är fött på nytt, som det står i The Common Book of Prayer. Men så skriver Stott angående det här att dopet i sig själv inte frälser. Svaret är faktiskt ganska enkelt. Varken Bibeln eller The Prayer Book föreställer sig att någon icke-troende blir döpt, utan de förutsätter att kandidaten är en sant troende. Och eftersom dop och tro endast är utsidan och insidan av samma sak, så tillskrivs det nya förbundets välsignelser dopet, då de i verkligheten tillhör tron. Jesus sa: den som tror och blir döpt ska bli frälst, och låter oss förstå att tro ska komma före dop. Så föregick en bekännelse av tro efter hörande av evangeliet alltid dopet i apostlagärningarna. Så vad John Stott försöker säga är alltså att när det står uttryck som att dopet frälser oss, så handlar det inte om att en religiös ritual i sig har en frälsande verkan, utan det förutsätter, alla Bibelns texter förutsätter att det är en troende människa som gör denna yttre handling, denna bekännelse, som tar emot ett yttre tecken på inre nåd. Och det här är väldigt, väldigt viktigt för att vi ska komma rätt när det gäller det här förhållandet till yttre tecken. Yttre tecken i sig själv kan aldrig frälsa, utan det är hjärtats tro och munnens bekännelse som är nyckeln till sann och verklig frälsning. Vi kan läsa om det här i Apostlagärningarna. Apostlagärningarna 2 och 41. De som tog emot ordet lät döpa sig. Tron kom först och sedan den yttre handlingen. Apostlagärningarna 8 och 12. De trodde på det som Filippus predikade och blev döpta. Och i Apostlagärningarna 16 och 14. Lydia gav akt på vad Paulus talade och när hon låtit döpa sig. Och sist men inte minst Apostlagärningarna 16:31. Tro på Herren Jesus och du skall bli frälst. Så vi behöver aldrig fundera på om dopet i sig självt tilldelar en nåd, utan det är alltså tron som är den avgörande faktorn. Låt oss läsa vidare. Det står så här: det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Här tydliggör Petrus att den yttre ritualen inte är poängen med dopet. Det handlar inte om tvättvatten, utan om en äkta, alltså ett rent samvete, en äkta tro och en äkta bekännelse, som är ett resultat av Jesu uppståndelse. Så vi är alltså födda på nytt och därför har vi ett rent samvetes bekännelse att vi tror på Gud. Och det är det som är själva insidan av dopet. Det här är viktigt att vi förstår att vi aldrig förtröstar på yttre ritualer utan förtröstar på Gud och hans verk i vårt inre. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan handlar om ett rent samvetes bekännelse till Gud. Här är också tydligt att dopet är en bekännelsehandling och att det är bekännelsehandlingen i det hela som är det viktiga. Det står ju också i Romarbrevet att om du med ditt hjärta tror och med din mun bekänner ska du bli frälst. Vi kan läsa mer om det här i 1 Petrus brev 1 och 3. Där det står, välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Jesus uppstod från de döda och resultatet av det är uppståndelsekraften rakt in i våra liv som föder oss på nytt. Det är grunden till att vi kan ha ett rent samvetes bekännelse till Gud, det som är själva poängen med dopet. Och likadant så skriver Paulus om att uppståndelse från de döda verkar i oss när vi blir frälsta. Han skriver så här i Efesierbrevet 1 och 18. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss, som tror därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Ett oerhört mäktigt bibelord, samma kraft som han lät verka i Kristus, verkar i oss när vi blir födda på nytt och kommer till tron. Vi tror därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Det är en oerhört stark vers det där. Så här har vi alltså mer så att säga uppenbarelse kring de här orden, att dopet inte handlar om att kroppen renas från smuts utan det handlar om ett rent samvetes bekännelse till Gud. Efter denna förebild frälser nu dopet också er. Den innebär inte att kroppen renas från smuts utan det handlar om ett rent samvete som bekänner Gud och är uppstånden tillsammans med Kristus från den andliga döden. Så nu börjar bilden klarna vad det är Petrus faktiskt förkunnar för oss i sitt brev. Vi kan läsa lite mer om det här för det är så en uppmuntrande sanning. Vilket under som har skett i våra hjärtan när vi kom till tro. Efesierbrevet 2 och 1. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Och i Efesierbrevet 2 och 4. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåden i frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Så hela tiden så går det tillbaks till Jesu uppståndelse och pånyttfödelsen. Den andliga uppståndelsen ifrån de döda. Där har vi själva djupet och innehållet i den här förebilden. Noa och hans folk blev frälsta genom vattnet. De blev räddade. Sen stod det så här. Han har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, furstar och makter blivit underställda honom. Den här versen har vi tagit upp ganska mycket redan i vår undervisning så jag ska inte stanna så mycket inför den utan jag hänvisar till det förra undervisningspasset där vi talade om hur Jesus ropade ut sin seger i alla världar. Så därför så rör vi oss in i kapitel 4 och tittar på de där två första verserna där det står: när nu Kristus har fått lida till kroppen ska också ni beväpna er med samma sinne. Den som fått lida till kroppen har slutat med att synda, så att han resten av tiden här i sin kropp inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja. Det här kan ju låta som en mycket, mycket märklig vers. Och den skulle kunna misstolkas något alldeles oerhört. Som att man skulle börja späka sig eller plåga sin kropp för att man ska kunna sluta synda. Naturligtvis ska vi vara rädda om våra kroppar och vi ska kanske inte belasta dem med olater och med missbruk. Naturligtvis ska vi inte det. Men vad är det står här egentligen? Handlar om att plåga sin kropp? Nej, den gamle Matthew Henry, en av reformationens stora teologer och bibellärare, han skriver så här, och det här är mycket intressant och klargörande: tanken eller förutsättningen är att Kristus har lidit för oss i sin mänskliga natur, sitt kött. Och konsekvensen eller följden av det blir: beväpna er med samma sinne, mod och beslutsamhet. Ordet kroppen eller köttet, som det egentligen står på grekiska, i den första delen av bibelordet, där det står Kristus har fått lida till kroppen, betecknar Jesu mänskliga natur. Men, och här är väldigt viktigt, i den sista delen av versen betecknade människans fördärvade natur. Och Matthew Henry skriver: så poängen blir, när nu Kristus har lidit till sin mänskliga natur, ser ni till att, enligt era doplöften och er bekännelse, er fördärvade natur får så att säga lida. Genom att ni dödar den kötsliga synden genom självförnekelse och dödande av det kötsliga. Om ni lider på det sättet blir ni formbara till likhet med Kristus i hans död och uppståndelse. Och upphör att synda vanemässigt. Slutcitat Matthew Henry. Så, Jesus led till sin mänskliga natur. Och nu ska vi göra allt för att utsätta vårt kött, vår fördärvade natur, vår syndfulla människa, med så mycket av tillbakahållet tryck som möjligt, så att vi istället kan leva i likhet med Kristus. Så vi ska alltså inte plåga vår kropp, utan vi ska så att säga plåga synden som bor i oss. Och det är naturligtvis en väldigt, väldigt skillnad. Så han fick lida till kroppen, och vi ska se till att vårt kött hålls på plats. Det är vad Petrus vill förmedla till oss. Och så kommer det underbara löftet: då lever man inte längre efter människors begär, utan efter Guds vilja. Och det tycker jag är så härligt, för det står också i Romarbrevet där, att Romarbrevet 12: bär fram er själva som ett levande och heligt offer inför Gud. Då ska ni också kunna pröva vad som är Guds vilja lite längre fram. Så genom att offra vår kötsliga, syndfulla människa ständigt, så kan vi också bli formbara till likhet med Kristus. Och vi kan få uppleva att vi lever efter Guds vilja mer och mer i varje detalj. Så det här är inget mörkt och hotfullt bibelord. Det finns inga sådana. Utan tvärtom, ett underbart löfte. I Kolosserbrevet 3:15 kan vi läsa om det här i väldigt dramatiska ordalag: döda därför era jordiska begär, sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är avgudadyrkan. Och vem vill inte att sådant ska dödas, att sådant ska hållas borta? Det här är ju väldigt destruktiva krafter. Så när nu Kristus fick lida ska ni också se till att döda era jordiska begär. Och Gud har gett oss möjlighet till det genom den helige ande. Halleluja. Och den sista delen av versen var ju så här: Länge nog har ni levt som hedningarna vill i orger, begär, fylleri, supkalas, vilda fester och förbjudna avgudakulter. Därför blir de förvånade och hånar er när ni inte längre följer med och kastar er ut i samma ström av utsvävningar. I Bibeln finns flera såna här kända listor som den helige ande använder genom Paulus för att beskriva fördärvet i den fallna människans natur och det som kallas för köttets gärningar. De är verkligen inga roliga listor, men de är nyttiga. Det mest kända, det är ju Galaterbrevet 5, där köttets gärningar ställs i kontrast till andens frukt. Och jag tycker vi ska läsa det, för det är såna härliga och oerhört beskrivande versar. Så låt oss unna oss och läsa Galaterbrevet 5 och 16-26. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, okkultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och allt annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag har sagt redan: de som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Fantastiska verser som målar upp en oerhörd kontrast mellan köttets gärningar och andens frukt. Och här blir det så tydligt att det inte handlar om självplågeri, utan det handlar om att genom anden se till att köttet inte får något utrymme. Så den här versen kan inte misstolkas om den bara läses i sitt rätta sammanhang. Jag menar alltså vers 1 där, den som fått lida till köttet. Kom ihåg en sak: andens frukt är inte ett villkor för frälsning. Det vore helt galet. Utan frälsning är av nåd endast, av nåd alena. Andens frukt är ett kännetecken på verklig frälsning. Och det är väldigt skillnad på villkor och kännetecken. Och så skriver Petrus så här i vers 5. Men de som lever så, alltså, ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. Varför skriver Petrus så? Jo, han tröstar den förföljda och lidande församlingen med att påminna dem om att ondskan inte kommer att triumfera och att de människor som gjort de kristna illa inte kommer att undgå sin dom. Bibeln talar om att alla människor i alla tider en dag ska kallas fram inför Guds oändliga fullkomlighet och avlägga räkenskap för sina val och sin moral. Och det här är inget hot för en kristne som är gömd i Kristus. Men för den som har varit Guds fiende och som har förföljt Guds församling är detta oerhört allvarligt. Men det är samtidigt en tröst att ondskan inte kommer att få hållas hur länge som helst. Första Petrus brev 4 och 6 är också en sån där vers som kan vara lite svår att förstå. Men folkbibeln har gett oss ganska bra hjälp i sin översättning. Det står nämligen så här: det var därför evangeliet förkunnades också för dem som nu är döda, för att de skulle dömas till kroppen så som människor döms, men leva i anden så som Gud lever. Här stryker Petrus under en viktig biblisk sanning. Syndens närvaro är ett faktum för alla människor i denna tidsålder, även för de kristna. Eller som Lina Sandell säger i sin sång: "Ty här på denna jorden är synden med i allt och ger åt allt det sköna en främmande gestalt." Då den ej kan fördöma sen själv fördömd den är, den kan mig ändå plåga, men skall så ej mera där. Så visst, synden har fått sin dom, men dess närvaro finns kvar och den kan plåga oss. Och det är därför så skriver Petrus att människor döms till kroppen. Syndens närvaro är på något sätt förknippad med vår fysiska tillvaro. Det kommer fram flera gånger också i Romarbrevet. Men i den kommande världen kommer syndfriheten och därmed också odödligheten att vara ett faktum. Vi måste ju faktiskt konstatera att också kristna människor dör fysiskt. Och Bibeln säger också att döden, som kallas den sista fienden, inte ännu har utplånats, utan det ska ske först i och med de dödas uppståndelse på den yttersta dagen. Men evangeliet har förkunnats efter, både för de som har levt, och evangeliet förkunnas också för de som lever nu. Och det är att de som gick före oss dog fysiskt, det är absolut inget bevis på att de inte var frälsta. Det är kanske ingen som har tänkt så heller, men här stryker Petrus under det att evangeliet och frälsningen ger andligt liv, evigt liv i anden. Men den kropp som vi nu äger, den döms och människor dör. Vi kan läsa Uppenbarelseboken 20 och vers 11-14. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och dödsriket gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Här har vi en beskrivning av vers 5. De ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. Romarbrevet 8 och 18 har också ett väldigt uppmuntrande budskap till oss. Visserligen döms vi till kroppen som människor döms, men vi lever i anden så som Gud lever. Så här skriver Paulus: "Jag menar att den här sista tidens lidanden inte kan, jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt." Här ger Paulus en oerhört tydlig utläggning av det som Petrus är inne på i vers 6. Evangeliet förkunnades i alla tider, också för dem som nu är döda, för att de skulle dömas till kroppen, enligt det vi nyss läste, men leva i anden så som Gud lever. Så även om vår kropp är lite som den är, så får vi prisa Gud för att vi lever i anden. Och det andliga livet, det inre livet, det fortsätter efter döden. Vad var det Petrus skrev? De lever i anden så som Gud lever. Helt fantastiskt. Bortanför tid och rum. Och det sista bibelordet vi delar här idag är Andra Korintierbrevet 5 och 6. Där det står så här om kontrasten mellan att vara i kroppen och vara hos Herren. Därför är vi alltid vid gott mod. Även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom, vare sig vi är hemma eller borta. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Så här skriver Paulus väldigt tydligt ut en kontrast. Vi är borta när vi är i kroppen och vi är hemma hos Herren den dag vi lägger av oss vår fysiska kropp. Det är det här underbara hoppet som varje kristen kan bygga sin framtidstro på. Så vi har alltså fått del av helt fantastiska sanningar genom första Petrus brev, det tredje kapitlet och början på det fjärde kapitlet. Ska vi be att Guds ande välsignar det här på alla våra hjärtan. Fader, vi tackar dig för ditt eget underbara ord. För att du sänder det i rätt tid för att verka vad du har bestämt att det ska utföra. Och nu tackar jag för att vi får ta emot det här ordet som ett ord ifrån dig som är levande och verksamt. Också som är verksamt i oss som tror. Herre, tack för att vi får vara frälsta genom tron. Tack för att vi får ha ett rent samvetes bekännelse till dig. Och att det levande vattnet har sköljt oss fria från det gamla livet. Tack att du också ger oss anden som gör att vi kan besegra köttets gärningar. Och att vi kan leva till din ära. Tack Herre att vi får ha ett levande hopp, ett evigt hopp. Även om kroppen är skröplig så vet vi att vi ska få leva hos dig för evigt. Vi tackar dig Jesus för att du genom din död och uppståndelse har köpt åt oss det eviga livet. Välsigna detta ord på allas våra hjärtan. Vi prisar och ärar och lovar dig för nåd utöver nåd i evigheternas evigheter. Amen.